Underbart. Tack att vi kan sjunga den här sången. Och så kan man bara få mer och mer tro ju mer man sjunger. Men en del orkar ändå inte sjunga sången. Och jag tror att jag har ett budskap till dig idag. Du som kanske inte orkar sjunga sången. Du som upplever att nej, det funkar inte längre. Eller som bara har en längtan att Gud föröka min tro igen. Det händer någonting. Jag vet inte hur du reagerar när du förlorar någonting som du har fått. Men som liten så minns man när man fick en present. Och så gick den sönder. Var det någon som kände igen det? Man fick en cykel och så var det någon som stal cykeln. Det fanns inga försäkringar då. Då fick man spara till en ny cykel. Man förlorar någonting. Eller någon som man tyckte väldigt mycket om flyttade långt bort. En förlust på något sätt. Hela livet så är det så här att vi riskerar att förlora det som vi har fått. Och det gör så fruktansvärt ont. Nu är det så här att under den här sommaren så fick jag för mig att jag ska läsa om jobb. Och inte nya jobb utan jobb i Bibeln. Är det någon som har läst ut hela jobb det senaste året eller åren, hela jobb? Jag träffade någon som sa, hur orkar du läsa om jobb? Han som bara lider. Men jag tänker att ju mer han lider, ju lättare blir det för mig att bära lidande. Eller vill ni bara läsa om framgångsrika människor som inte känner någon smärta? Allt är bara underbart och framgång. Och så läser man den här magasinen eller kollar på någon här serie av människor som bara är fiction. Nu läser jag om jobb. Och så står det om åklagaren där. Och jag upplever att det blir nästan som ett tilltal. Att vi har nog underskattat våran åklagare. Glömt bort att han faktiskt kan begära saker från Gud. Glömt bort att han begärde att få pröva, fresta, utsålla Petrus när Petrus blev stolt och tyckte att han var bättre än andra. Vi glömmer bort att det finns någon som går här och vill sluka efter dem som han förlorar. Och hur övervann Jobb mot åklagaren när han inte ens visste om att han hade en intrig emot honom? För Jobb vet ju inte om vad som händer. Vi ska börja i Jobb, sen ska vi fortsätta någon annanstans, men säger jag inte än. Så följ med mig i Jobb, ganska så mitt i Bibeln. Hur reagerar vi när vi förlorar det mest värdefulla vi har fått? Det står så här, kapitel 1, vers 9. Först så säger Gud, har du sett på Jobb? Titta, han är så from och rättsinnig och han fruktar verkligen mig och han undviker det onda. Jag vet inte om, jag tror inte någon av oss klarar av att komma upp till den klassen riktigt. Men vi kan ju låtsas som att vi ändå är där, att det är någonting bra är det. Så säger Herren någonting bra om oss. Och så säger åklagaren så här, är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har väl signat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Det här har ju Jobb ingen aning om. Han lever glada dagar. Han har stora boskapsjordar och egendomar. Han har många barn, söner och döttrar. Han är en rik och välbärgad man som lever under Guds beskydd och välsignelse. Och han har många goda vänner. Alla prisar honom. Men så finns det en åklagare. Nu vet vi redan i förväg att våran åklagare är besegrad och att vi är under Jesu blod. Men vi behöver förstå att det finns en åklagare som vi behöver besegra. Och hur besegrade Job åklagaren? Hans utmaning var att inte bli bitter på Gud, att inte ge Gud fingret eller förbanna Gud, utan fortsätta att tillbe Gud trots att han skulle förlora allt han ägde, all rikedom, sina söner och döttrar och sen också sin egen hälsa. Ni minns att han skrapade bort huden med en sten. Han liksom höll på att ruttna bort i sin kropp. Skulle han bestå provet? Nu kommer hans fru med här också. Så vi ska se hur frun tycker om det här, den här fruktansvärda prövningen. Det står i kapitel 2 och vers 9. När nu han sitter och skrapar bort huden. Och säger hans hustru till honom: står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö. Men då säger Job: du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Under allt detta syndade inte Job med sina läppar. Nu trodde Job att det onda var från Gud. Det onda var från åklagaren. Men Gud, han tillät att det skedde. Det kan vara så fruktansvärt svårt att förstå sig på Gud. Så om du förstår dig på Gud, så vill jag att du kommer att berätta för mig alla uppenbarelser och allting du har. Det vore helt fantastiskt tills den dagen du inte förstår dig på Gud längre. Alltså när jag var nyfrälst, jag förstod mig på Gud allting. Alla hans gärningar var bara underbara. Är det någon som känner igen sig i det? Och så kommer jag hem och ska besöka en dam. Och så får jag reda på att hon har reumatism och sån värk. Och hon sitter så här. Och jag tänker, är det någonting som jag tycker är svårt, så är det att besöka lidande människor. Men jag går dit och jag har liksom haft tröst med mig. Jag vet inte riktigt vad jag har med mig för någonting. Men jag står ändå där som en ung predikant. Och så går jag in i hennes lägenhet. Och så ser jag den lilla damen stråla av Guds härlighet. Och hon uppmuntrar mig hela tiden. Och jag har bett för dig, säger hon. Hon nämner saker. Jag är helt till mig. Jag skulle ju trösta henne. Och hon bara flödade. Ja, hon hade värk i sin kropp. Jag vet inte varför Herren inte helar henne. Men jag vet att Herren, han vill alltid hela. Ibland fattar man sig inte på saker. Men det jag förstod var att hon hade det gott med Gud. Och hon förbannade inte Gud. Hon prisade Gud. Ja. Nu sjunger man i en sång att man ska tacka för allt ont. Det står inte i Bibeln, det är väl härligt. Men vi ska tacka Gud i allt som händer. Oavsett vad som händer, vilken situation som den är. Och förstå att då besegrar vi åklagaren. Det är värt ett hoho ja ja. Eller ett halleluja. Eller Jesus, jag prisar dig ändå. Matt Redman, hur många har hört Matt Redman sjunga? Han sjunger bra. Jag tror att han har skrivit den här sången. I alla fall, jag är inte riktigt säker på. Blessed be your name. Sen kan jag ingenting mer, men nu ska jag titta här. Jag vet att jag brukar bara kunna en enda mening i lovsångarna. Jag vet att det är unikt dåligt. Men då, nu kan jag den. Blessed be your name. Och sen så får jag googla resten. Och så står det så här: you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Alltså citat Job. Herren gav och Herren tog. Nu var det ju så här att Herren tillåt det här. Men hur blir slutet av hans liv? Och under många kapitel, gör jobbiga kapitel, ursäkta göteborgskan här. Kapitel 3, kapitel 4 håller på ända fram till vers 42. Däremellan är det hemska anklagelser mot Job. Utan hans bästa vänner. Som bara har kommit på: du lider därför att du har hemliga synder. Det händer där jobbiga saker och förluster. Därför du vill inte riktigt erkänna att du har något slags hyckleri i ditt liv. Och jobba och försöka liksom rättfärdiga sig själv och förklara bort det hela. Det går inte. Men så står det så här i kapitel 42, vers 10. Hör här nu. Det har inte gått så väldigt lång tid. Och så står det, och Herren gjorde slut på Jobs olycka. Det var bra, va? När då? När Job bad för sina vänner. Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft. Och så står de enorma välsignelser. Och alla kameler och får och åsnor och sånt som vi inte förstår oss på. Och så står de 7 söner och 3 döttrar och så vidare. Och att han lever i 140 år. Då var han så mätt och så gammal på att leva. Och så somnar han in. Det är fantastiskt. Barnbarn i 4 led. Alltså, jag vet inte om ni kan uppmuntra, men mig uppmuntra det. Att Gud ger dubbelt upp. Ja, amen. Quite good, God. Gud, han ger dubbelt upp. Halleluja. Alltså det behöver gå in här uppe, men också i hjärtat. Alltså vi förlorar saker. Jag minns första gången när jag står bredvid en man som han skulle få stanna i Sverige. Han bara väntar på sitt uppehållstillstånd. Men han får bara nej, nej, nej. Han måste fly. Han tappar färgen och allting. Jag står bredvid honom. Jag tycker det är fruktansvärt. Han har förlorat allt. Men det vi kommer överens om är att sista kapitlet är inte skrivet. Ja, så det händer en massa andra saker som inte jag vill berätta här. Men i alla fall till slut så får han stanna i vårt land. Jag kan bara säga det som en uppmuntran. Någon gång kanske det inte blir så. Men sista kapitlet är ännu inte skrivet. Någon står precis och vet att de ska bli promotade, de ska bli befordrade och få den här tjänsten. Och har redan sagt det till frun och till ett av barnen och bara väntar på att bli befordrad. Någon annan får den. Som man inte tyckte var lika bra. Och så tänkte man, vad hände här? Man förlorar någonting som man trodde man skulle få. Alltså det är förluster. När vi flyttar hit, eller ska flytta hit, så ska man ju söka efter hus. Och så har man bara hittat, det här är det. Och precis tänka, nu ska vi bara få det. Och så är det precis som att vi förlorar det i sista stund. Det är många som känner igen sig det här. Sen när vi får se drömhuset, vi bara skulle promenera kanske 50 meter från vårt hus. Där är drömhuset. Jag tänker, vi bara får det. Och andra nästan profeterar, om du vet vad det är, att det där ska ni ha. Och då tror man ju ändå mer på det. Och så förlorar vi det. Och så går det många år. Alltså det är det som är så fruktansvärt. Om det nu var att man bara behöver vänta en dag, då hade det varit enkelt, eller hur? Det är lite jobbigt idag. Idag har du sorg och det är jobbigt. Men det går en dag och 10 dagar och ibland många år. Gud hjälp oss. Är du i den här situationen? Att du bara känner, vad ska jag göra? Alltså, prisa Gud ändå. Herren gav. Och kanske tjuven tog. Eller Herren tillät en förlust. Därför att du ska prisa honom ändå. Inte bara när allt är beskydd och härligt och underbart. Och allting bara medgång och räkmackan liksom bara är där under livets fötter. Men prisa Gud ändå. Hallå, kom igen, prisa Gud ändå. Jag har väntat när jag får bönesvar ska jag prisa Gud. När jag har mina miljoner på banken, när jag har allt på det torra, då ska jag prisa Gud. Alltså, då är du under åklagarens nederlag. Idag kan du vinna seger över honom och bara hålla fästet. Halleluja. En del undrar, hur gick det med frun? Jag undrar inte alls. Är det någon som undrar hur det gick med frun? Boris, han undrar hur det gick med frun. Jag kan säga, jag vet inte. Men hon fick ju 7 söner och 3 döttrar i alla fall. Så något har väl hänt under vägen. Så Gud kan göra någonting i människors liv. Man kan ha en dålig dag. Så döm inte ut dig själv för att du har haft en dålig dag. Inte ens ett dåligt år eller decennium eller ett sekel om någon har lyckats med det. Utan idag kan vi ju säga, Gud förlåt mig, bitterhet, otacksamhet. Jag prisar dig Gud ändå idag. Idag! Ja, det är inte så lätt, säger du.
Alltså jag tror att det är sant att var dag eller var person har nog av sin egen plåga också. Inte bara var dag. Alltså om du bara visste hur ont jag har det, jag bara visste, kan någon säga. Alltså jag tror att vi bär ganska mycket bördor, även de små, unga. Inte bara du. Du är inte den enda som lider, men du lider också. Men Gud är också god mot dig. Men det finns en fiende som vill ont och honom ska vi besegra. Halleluja. Nu. Det här var bara inledningen. Eller uppvärmningen. För nu kommer vi till en person. Hennes namn nämns inte en gång. Det står bara en kvinna. Men en fantastisk kvinna. Och så många har predikat om henne. Och har haft henne som exempel och föredöme. Jag tänkte så här. Ska jag fortsätta predika om Elia och Elisa? Någon gång får det vara slut. Men jag blir så fruktansvärt inspirerad av Elia och Elisa. Och så läser jag om jobb. Tänker jag fastnar i jobb. Och så får jag ett bibelställe som förstör alltihop. Kopplar ihop jobb med profeterna. Hör här nu, du behöver inte slå upp det. Jag bara läser det så kan du skriva upp det. Jakob 5 och 11. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet. Och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jag tänkte, det var ju väldigt bra, men vad stod det innan? Vers innan. Brödet tar profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Alltså när vi läser profeterna, när vi läser om de här människorna i Bibeln, så får vi inspiration att övervinna. Och när jag läser om den här kvinnan, alltså jag säger bara wow, hon är ifrån Sunem. Och det står om henne i andra Konungabok kapitel 4. Så står det så här i vers 8. En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna som övertalade honom att äta hos sig. Så ofta han sedan kom förbi tog han in där och åt. Då sa hon en gång till sin man. Jag har förstått att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Vers 10. Låt oss mura upp ett litet rum på taket och sätta in en säng, ett bord, en stol, en ljusstake åt honom. Så att han kan ta in där när han så kommer till oss. Alltså, vad är det för märkvärdigt med det? Det är många som vill tjäna Gud, man vill göra stordåd. Och här är det en kvinna, det går profeten. Han går alltid den här vägen förbi. Han kanske liksom Gehazi kanske liksom släpar efter. Det är inte hur det såg ut, men det har sett förmodligen lite speciellt ut. Då hade de en speciell samling för profeter och profetlärjungar ungefär en dagsmarsch därifrån på Karmel. Och på väg hem, eller på vägen dit, så passerade han den här kvinnan och hon bjöd på käk. Vad är det för heligt med det? Alltså en av kriterierna för att vara ledare, en av de uppmaningarna som är mest till kristna i exempelvis Hebreerbrevet är: var gästfria, bjud på mat, eller som Jesus säger, bjud dem som inte kan bjuda igen. Alltså hon promenerar inte tillbaka till profeten och sa: jag bjöd dig igår, nu bjuder du mig. Eller kvinnan från Sunens man säger: den här gubben som kommer hit och äter, ska inte vi gå hem och äta till honom? Man kanske håller något gott att grilla, varför ska alltid vi bjuda hela tiden? För övrigt är den här mannen väldigt intressant. Han har inget namn. Och han bara håller med kvinnan hela tiden. För någon är det någon slags drömman. För en annan kan det vara väldigt frustrerande att ha någon som inte tar initiativ. Men han är inget hinder. Så de bara bygger den här lägenheten på toppet. På toppen av huset. Och det är liksom fåtölj och ljusstake och säng. Jag tror att det var så stort så att det står och känner att han kunde gå omkring där. Alltså det finns människor som bara gör gott. Utan att de behöver predika, lovsjunga Gud, liksom vara missionärer. De bara är goda i vardagen och bjuder på käk. Det finns människor som den här kvinnan, hon vill bara välsigna, hon vill bara göra gott. Men nu blir profeten helt överväldigad. Vad är det här? Jag tänkte liksom, nu kanske jag inte får mat den här gången. Kanske jag bara får en liten grönsak den här gången. Och så kommer han dit så är det liksom inte mat. Och så är det bostad. Han kan bara gå in där. Det är fantastiskt. Tycker du att det är en bra kvinna? Ja, och gubben är också bra. fast han är lite i bakgrunden och finansierar och försöker inte vara i vägen för kvinnans enorma initiativ. Hon ville bygga ett rum för Guds närvaro. Hon ville ge utrymme för Guds i sitt eget hus. Kosta vad det kostar ville. Säger profeten, det är någonting hon behöver. Vi kanske kan väl signa henne tillbaka. Fråga henne vad hon har för önskan. Då säger kvinnan, jag har allt jag behöver. Här med mitt folk. Här är så bra. Alltså så positiv, överpositiv. Underbar Guds kvinna. Och hennes gubbe var också positiv. Han sa säkert, quite good sir. Jag vet inte vad han sa, men ni kan föreställa honom det. Quite good. Men då säger tjänaren, jo jag vet någonting som hon behöver. Gubben han är lite gammal. De kan inte få barn. Det har inte blivit någonting. Okej. Okay. Så kommer kvinnan in. Och så bara profeterar han till den här kvinnan med en gammal gubbe. Om ett år så ska du stå där du står. Och så ska du ha en son i din famn. Och kvinnan hon säger, inbilla mig inget sådant. Alltså vilken reaktion. Jag skulle vilja se dem som reagerar så när de profeterar liksom. Men jag vet inte. In, jag vill inte. Alltså hon bara hela hon säger, jag vill inte bli besviken igen. Kom inte med några mer profetior och löften från Gud. Jag har liksom trott det hela livet. Alltså det är min största sorg förmodligen var det för dem båda. Hur skulle det bli? Hennes man var ju gammal. Han kanske skulle dö före. Hon skulle bara vara ensam med pengar, hus och en profet som hälsar på ibland. Men det händer. Halleluja. Om ett år så bara är hon där. Det har hänt lite däremellan som jag inte kan gå in på. Men ni förstår det själva. Gud, han ger ett löfte till henne. Han ger henne liv. Han ger henne en son. Han välsignar hela hennes vardag. Från förakt till bara härlighet. Hon är fantastiskt lycklig i flera år. Hon har fått någonting ifrån Herren. Och så är de hälsa på mannen som jobbar och pojken får ont i huvudet. Och mannen ser det är något som är fel på pojken och du får ta hand om honom. Tar hem honom. Det är väl någonting som brister. Han dör i hennes famn. Den lille pojken, alltså hela hennes liv, hela hennes framtid. Det värdefulla som hon hade bara dör i hennes famn. Vad gör hon? Vad skulle du gjort om någon tar det bästa du har? Vad skulle du gjort? Oh, halleluja, egentligen skulle du vittna nu. Ulla, när Göte håller på och går ifrån dig och du bara tänker han ska inte dö. Han ska leva. Han ska överleva det här tåget som har kört på honom. Och så tog du tag i det. Herren fyllde dig med tro, eller hur? Därför att ibland så fyller Herren oss med tro. Vi kan inte ta oss det, men vi ska vara öppna för det. Kvinnan hon bara lägger sonen i profetens säng, springer och säger till mannen, jag måste iväg till profeten. Mannen säger, ja men det är ju inte tisdag idag. Ingen cellgrupp idag. Det är inte söndag, det är ingen. Varför ska du till profeten? Det är ju liksom inte en sån där dag. Alltså jag ska till profeten, allt är frid. Hon säger ingenting till sin man. Lämnar sin döde son i profetens säng. Rusar iväg någonting som tog många, många timmar. Och profeten, han är ju på Karmel. Och förmodligen är han i bön. Och så ser han kvinnan. Tänker, det är något som inte stämmer. Han skickar iväg sin tjänare Gehazi. Och Gehazi liksom, alltså det är inte så bra med Gehazi. Jag ska bara säga det, jag ska berätta mer om det, men det är inte riktigt så bra. Och kvinnan från Sunen förstår att det är inte riktigt den här hängivenheten hos Gehazi. Han liksom är en tjänare, han har inte den här smörjelsen, det är någonting. Så när Gehazi frågar, hur är det med dig? Det är frid, allt är frid. Och bara liksom passerar förbi honom. Och så är hon bara där och bara tar tag om fötterna på Elisa och håller i fötterna. Och Gehazi tänker det passar inte och liksom ska försöka fösa bort henne. Du kan inte liksom vara där och liksom ta bort dina händer från profet. Låt henne vara. säger profeten. Ser du inte? Hon är ju bedrövad. Och då kommer det. Sa jag, nu kommer anklagelserna och bitterheten. Allting bara öser hon över liksom predikanten. Sa jag inte till dig? Ja, det var du som sa att jag skulle få. Jag frågar inte Gud om en son. Det var du. Så gudfruktig var hon. Eller så mänsklig var hon. Förstår ni? Alltså så kan man känna. Och så kan man få uttrycka. Man behöver inte förbanna Gud för det. Men ibland måste man kunna få uttrycka. Vad är det som händer? Jag förstår mig inte på Gud. Och inte heller dina profetior. Jag förstår mig inte på vad är det som händer. Men halleluja. För profeten Elisas tro. Så säger han bara till sin tjänare. Spring i förväg. Här har du min stav. Och så lägger du den här staven på den lilla gossen. Och Gehazi han är iväg. Men kvinnan tänker, nej, det här går inte med Gehazi och profetens stav. Nu, jag släpper inte dig. Du följer med. Jag släpper inte dig. Du följer med mig. Och profeten bara, okej. Okay. Kunde inte delegera det här riktigt. Jag får liksom gå med själv. Och så går de dit. Och när de kommer dit så kommer Gehazi springandes. Det gick inte, funkar inte, pojken vaknar inte. Men profeten, han tar riskerna, förstår ni vilken risk han tar? Och går in i sin lägenhet. Och så gör han någonting väldigt märkligt. Ni har hört talas om handpåläggning, det är handpåläggning. Handpåläggning. Men vet du vad profeten gör? Han gör kroppspåläggning. Han lägger händerna på den döde pojkens händer. Han lägger ögonen på döde pojkens ögon. Och så lägger han till och med, var det något mer? Munnen på den döde pojkens mun. Och så lägger han sig på pojken. Alltså vad är det för en stil han har? Ska vi införa den stilen? I prefer not. Alltså jag vet absolut inte om någon har varit död ett tag. Men han gör det. Händer det? Han blev varm. Alltså det var inget. Han blev varm. Alltså när vi har förlorat någonting så kan vi känna att det blir lite hopp. Det blir lite värme. Men vi får inte ge oss för att det blir lite värme. Så han kör en gång till. Ursäkta att jag skriker. Jag är lite inspirerad. Och så gör han det igen. Sedan så gör han det igen. Och det händer det märkliga. Jag kan inte förklara varför. Så nyser han 7 gånger. Alltså så gulligt. Så underbart. Men det är också en sån revansch. När det händer någonting 7 gånger. Här hänger det med. 7 gånger så bara, oh! Och så slår han upp ögonen. Alltså, vilket genombrott! Herren gav. Någon tog. Herren gav igen. Halleluja! Alltså det är fantastiskt. Tycker inte att det är bra? Gud är god. Och det kan hända dig och mig. Men jag tror också att vi måste liksom springa iväg. Gå fram i tro. Och göra det. Och inte låta religiösa människor eller människor som inte är fyllda av ande och tro stå i vägen. Utan vi bara går till Herrens ord som är profetian för oss idag. Och Herrens ord säger att allt är möjligt. Herrens ord säger att vi ska lägga händerna på den sjuka och så vidare. Eller hur? Yes. Kvinnan får pojken i famnen. Visst är det bra? Men det är inte slut där. Det är inte slut. Jag förstår inte. Alltså jag skulle vilja se filmen. Kanske får vi se den i himlen. Jag skulle vilja se. Alltså, vad hände sen? Hur reagerade mannen som inte visste vad som har hänt? Han kommer hem och ska äta kvällsmat. Very good indeed, sir. Splendid job. Man vet ju inte. Han finns där. Och han hindrar inte från att ske. Men kvinnan, hon får gå med Gud och flöda med honom. Halleluja! Det kan vara så i våra äktenskap. Och det kan vara tvärtom också. Eller det kan vara så med din bästa vän. Ni är så olika. Men tacka Gud för dem som är bredvid dig. Tacka Gud för dem som låter det ske. Tacka då Gud för dem som är dina verkliga vänner. Finns där hela tiden i trofasthet. Halleluja. Amen. Och så går det en tid, kapitel 8, andra konungabok. Så säger profeten en ny grej. Ett nytt uppdrag. Och nu är det så här. Nu ska du flytta. Du måste flytta. Alltså du ska lämna det du äger här. Och så ska du flytta till ett annat land. För i det här landet så kommer det att bli sån hungersnöd. Så hon flyttar. Men efter 7 år är hungersnöden borta. Och så kommer hon tillbaka. Och så ser hon att staten har lagt beslag på all hennes egendom. Hon har förlorat allt. Alltså, det är inte så bara för att vi förlorar någonting någon gång. Och vinner tillbaka det. Då är allting bara halleluja och uppåt och framgång och underbart. Det är en ständig kamp på att vi förlorar någonting. Och ständig kamp att vi ska vinna det tillbaka. Står ni med mig i detta? Vi har sådana situationer hela tiden. Nu står den här kvinnan där. Vad gör hon? Initiativ! Kvinnan går till kungen! Det är liksom, jag vet inte hur det är nu, man skriver till regeringen, man bara gör någonting. Här ska det bli en förändring i Jesu namn. Här accepterar inte jag bara att det förloras massa egendom som tillhör mig. Jag flyttade, profeten sa att jag skulle flytta, jag går till kungen. Och så är hon på väg till kungen. När hon kommer in till kungen, ingen aning hur hon kunde komma in. Men hon var ju rik en gång i tiden, jag vet inte. Hon kommer in, just då, när hon kommer in. Då sitter Gehazi, och nu gör Gehazi en väldigt bra sak. Han sitter vid kungens fötter. Och så frågar kungen, berätta mer om Elisa. Berätta mer om hans under. Och precis när Gehazi berättar om en kvinna så fick en son som genom ett mirakel. Och hur sonen dog. Och hur profeten uppväckte pojken ifrån de döda. Precis då så står kvinnan där med sin son. Vad kallas det för någonting? Quite good. Sånt som händer mig varje dag. Det kallas för timing i den heliga ande. Och så säger, där är kvinnan och hennes son. Du kan fråga henne själv. Och kungen bara börjar intervjua henne. Och så får hon berätta själv. Och ge sitt fantastiska vittnesbörd till kungen. Alltså det finns en mening med väldigt mycket. Och det finns en Gud som samverkar allt till det bästa för dem som älskar honom. Och det finns en timing när vi går med Gud i kärlek till honom. Och när hon står där och berättar för kungen så säger bara kungen, du ska få all din egendom tillbaka. Dessutom, all frukt, all egendom som är ett avkastning, du får det 7 års avkastning också. Halleluja! Alltså, hör här nu. Ordspråksboken 6 säger att när tjuven stjäl någonting så måste han ge 7-falt igen. Så det kan vara en vinst att någonting stjäls ifrån dig. Det kan vara en välsignelse att någonting tas bort ifrån dig om du bara inte blir bitter. Om du bara inte ger upp. Om du bestämmer dig i ditt hjärta, jag prisar Gud ändå. Och jag far efter Herrens ord, de profetiska sanningarna. Och jag tar tag i dem. De gäller i mitt liv, för mig själv. Och för min familj. Och för min husgrupp. Och för min församling. Och för min stad. Är det någon som är med mig? Yes. Hur besegrar vi honom? Hur besegrar vi Satan? Åklagaren. Hur besegrar vi när det skäls ifrån oss? Hur besegrar vi tjuven? Genom tro, genom tålamod, genom uthållighet och genom att vi ändå mitt i alltihopa säger tack Jesus, du har kontrollen. Du får skriva det sista kapitlet i mitt liv. Det är överlåtelse. Tack för predikan. Amen. God middag och god natt. Tack Jesus, nu står vi upp. Att förlora någonting som man älskar. Förlora det dyrbara som finns. Gör obeskrivligt ont. Att få det tillbaka av Gud på ett eller annat sätt är den största trösten som finns. Men tills den dagen kommer
när Gud ger dubbelt igen. Eller fienden tvingas att ge sjufalt igen tills den dagen kommer. Låt oss vara församling. Låt oss inte vara som jobbsvänner. Låt oss uppmuntra varandra och stå med varandra. Halleluja. Att försöka förstå sig på Gud och berätta för alla andra hur han tänker kan förvirra människor. Att ge bibelsanningar och uppenbarelse, det är bra. Att ge de här berättelserna om profeterna, om livet, det är uppmuntrande för Gud talar genom dem. Men jag tror att ibland ska vi vara tysta och bara be för människor och tala tro. Och när vi har det där ordet, när vi ska göra den här handlingen, så gör vi den handlingen. Halleluja. Och när vi upplever att det är bara religion eller föttigt och inte smörjelsen finns där, så söker vi Gud på nytt. Gehazi kunde ändå berätta om hans gärningar. Han gjorde det. Det blev väldigt bra. Jag vet inte i vilken situation du är, men jag tror att många känner igen sig det här. Vi har sett människor bli frälsta, bli födda på nytt, även i våra egna familjer. Och så händer det någonting. Och så känns det som att vi har förlorat dem. Känns som att tjuven har stulit. Men Gud, han är större. Halleluja! Gud, han är mäktigare! Och Gud, han kan blåsa nytt liv in igen! Jag tänker, var finns den gudsmannen och den gudskvinnan som kan rädda dem och göra det? Alltså, vi är Guds församling. Vi är Kristi kropp. Herrens ande bor i oss. Tillsammans är vi med och vinner seger. Tillsammans är vi det. Inte några få bara. Halleluja. Men om vi kopplar ihop och säger, vi stöttar varandra. Vi är med. Halleluja. Bland det som har gjort mig så otroligt gott, det är när man som vänner kan byta barn i förbön. Man kan tappa tron för sitt eget barn därför att man ser så mycket fysiskt. Men så kan man ha tro för någon annans barn. Halleluja! Och så är man där och så tror man för någon annans barn. Alltså det är fantastiskt. Det är församling! Ja. Alltså vi behöver ha profetiska anden som säger det går, det finns liv, det finns hopp. Men också samma ande som säger, ha tålamod, var uthållig. De uthållige får uppleva Guds under och mirakler. Halleluja. Är ni med mig? Jag tror vi ber en gemensam bön, så ska jag be lite specifikt för någon. Vill ni proklamera någonting? Även om ni har bara pytte tro som vetekorn utan senapskorn. Ja, det är inte mycket. Om du har så lite tro, har du mindre tro än så slipp då. Men har du den här lilla tron och större, så var med och bara proklamera med mig. Säg, tack Jesus för att du är given all makt i himmelen och på jorden. Och du har kallat oss att göra lärjungar. Och vi tror på under och tecken. Vi tror på pånyttfödelse. Vi tror på att våra barn ska bli frälsta och bli dina lärjungar. Vi tror på att göteborgarna ska bli frälsta och nygöteborgarna också. Vi tror på seger i församlingen. Vi tror på helande. Vi tror på seger, Herre. Därför att du har kallat oss. Och du är vår Herre. Och din ande fyller oss nu. Och driver bort otron. Och driver bort otacksamhet. Och rycker bort bitterhet. I Herren Jesu namn. I Herren Jesu namn. Tar vi emot din ande Gud. Trons ande. Som uppmuntrar oss. Och som leder oss. Och vi ska få se. Uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd. Helanden, frälsta barn, barnbarn, vänner, föräldrar, syskon, skolkamrater, arbetskamrater, många frälsta, många befriade. För du gör mer än vi kan be och tänka. Mer än vi kan be och tänka. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja! Bra. När man ber för människor och får såna här bön-sms, och det kan vara sån smärta, så har jag oftast inte tro. Men det jag kan är att jag kan stå med. Och jag kan börja be, men oftast kan jag knappt andas. För sån nöd och sån kamp kan jag känna när någon säger något fruktansvärt som har hänt. Men jag kan stå med i kärlek. Jag mötte ett äldre par idag, men inte frälsta. Men det var en svår situation att tänka. Jag står bara med dem här ett tag. De har ingen aning om vem jag är, det berättar jag ju sen. Och jag bara kände att de gick därifrån. Liksom. Jag står med ett tag. Och när man får sån här sms, när Fredrik skickade smset att Mekas mamma var fri från cancer. Så alltså det gjorde ju min dag. Ja. Så att man får både bönämnen och tacksägelsen. Det är församling och det är underbart. Jag vill vara med. Jag vill stå med. Men jag kan inte fixa det. Ibland är jag som Gehazi. Och liksom bara gå förbi med sig frid. Och gå till någon som tror istället. Ibland kan jag säga, jag går med. Och säger jag det. Halleluja. Halleluja. Det blir bara lite varmt här. Det är inte mycket. Men. Och så kommer de 7 nysningarna. Och så är det nyfrälsta. Och så är det nya människor. Och så är det liv. Halleluja. Men det gäller för dig också. Ja. Tack Jesus. Nu får jag inte predika längre. Min tid har gått ut. Nu tycker jag vi sjunger lovsång. Prisa Gud. Tack Jesus. Mina lovsångarna går upp här. Vill jag vända mig speciellt till dig. Som bara upplever jag. Jag vill vara som den här. Jag vill vara som den här kvinnan. Eller kanske till och med som den här mannen. Jag vill vara med. Göra någonting. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Någon macka. Bjuda hem någon. Samtala med någon. Bara sträcka ut min hand. Lindra någonting. Man vill bara vara med. Men jag vill också bli av med all besvikelse. Så inte jag säger när jag får någonting från Gud. Inbilla mig ingenting sånt. Åh, det klarar jag inte av. Åh, nej, nej. Jag är dömd till att alltid vara besviken. Och alltid, det ska inte bli någon frukt ifrån mitt liv. Bort det! Det ska bli frukt i ditt liv! Ja, du kommer fortsätta att bli besviken, men det är någonting du kan välja bort också. Du kan välja bort att bli besviken. Du kan vara besviken en timme eller två, men inte mer än en dag. Så bara, jag väljer bort att bli besviken. Så jag vill att du säger efter mig nu, jag väljer bort att bli besviken. Jag är redo att ta emot välsignelser, även nytt liv, även nya barn. Missförstå mig inte nu. Även nya barn. Halleluja. Därför du är god Gud. Amen. Amen.